Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie på 10 avsnitt om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
Idag är vi ute och besöker Jonsereds trädgårdar och Peter Svensson. Och så har vi med praktikant idag.
Lisa Kröss.
Och vi ska prata lite då förstås om Jonsereds trädgårdar. När vi, Peter, när vi såg senast så var det ju i augusti förra året. Och då såg vi i studion. Nu sitter vi här ute hos er i, vad är det vi sitter i här idag?
Vi sitter i ett av våra odlingsväxthus. Vi har ju två växthus, vi har ett kaféväxthus och ett odlingsväxthus. Och det är det vi sitter i nu.
Vad är det vi har? Det är små krukor kan man säga runt omkring oss här.
Ja, här är ju säsongens förberedelse nu då. Det är ju stockrosor och det är bönor och det är luktärtor och sommarblommor och gräslök. Och här finns allt som ska ut sen när vädret tillåter. Och idag börjar det faktiskt arta sig lite grann. Så att, ja, det tar ett tag till.
Vi har en fin, riktigt fin dag idag.
Ja.
Det är gott. Men det är bråda tider.
Det kan man lugnt säga. Vi har ju, alltså allt, det är så i trädgårdsyrket. Allting ska ju ner i backen under 2 månader. Det är april och maj i princip. Då ska ju allting göras.
Ja.
Och då spelar nästan ingen roll hur mycket man har förberett sig innan. För det är ju ändå nu som det ska bli det där sista liksom, rycket och allting ska vara på plats då. Så det, visst, det är bråda tider. Men som väl är så återhämtar man sig ganska snabbt eftersom man jobbar i grön miljö och det är rätt bra. Det blir någon slags vårdande effekt av att det är grönt omkring en så att man är ganska snart tillbaka på banan igen efter en sån stressig period kan jag säga. Så det är skönt.
Din roll eller ditt jobb på dagarna, är du mycket ute med spade eller vad innebär det för ditt uppdrag om man säger så?
Ja, alltså det har ju blivit som så. Jag har jobbat som trädgårdsmästare hela mitt liv och förr så var jag ju mycket mer fysiskt aktiv än vad jag är nu. För nu är det mycket så här att Lisa och hennes klasskamrater då, som går trädgårdsmästarutbildning att de får göra mycket av jobbet. Och så får jag vara den där handledande typen då. Så det är både på gott och ont. För att det är ju rätt skönt att vara lite fysisk. Men den växer ju till då, den här kulan på framsidan. Bara för att man inte är lika aktiv längre. Så visst är det så. Men jag försöker vara ute. Men det är mycket administrativt det är det ju. Det är mycket folk ringer och ska boka guidningar. Och det är evenemang och... Ja, så det är inte riktigt på samma sätt som det var för en 10 år sedan kan man säga. Men det är väldigt roligt. Men det är ju som sagt, det är ju Lisa och de som gör mestadels av jobbet nu medan då. Och det är ju det som är syftet, att gör man en yrkespraktik så ska man ju göra jobbet. Man ska ju få känna på vad yrket egentligen innebär. Man ska ju inte skonas för någonting egentligen.
Hur är detta nu?
Det är tungt.
Det är tungt. Ja. Är du starkare och starkare?
Ja, det blir det.
Ja.
Vi har ju grävt 2 rabatter nu.
Ja.
Så det blir det.
Men ni har maskinmässigt här ute, det går inte.
Väldigt lite.
Ja.
Väldigt lite. Vi har gräsklippare och någon trimmer. Det är det vi har. Man kan säga så här, trädgårdsyrket är inget romantiskt yrke. Många tror att det är så romantiskt att vara trädgårdsmästare. Och det kanske det är på ett sätt i och för sig att man är ute och man tittar på vackra saker hela tiden. Men det är ett slit, helt klart. Det är väl det som yrkespraktiken går ut på, att visa den rätta bilden av yrket.
Ja, inte. Du, vad hänt sen sist om man säger så i de här som jag lärde mig då, kvarteren till exempel?
Vi har ju gjort mycket kompletteringar just idag. Har vi fått en pergola ytterligare här runt växthusen som vi planterar blåregn i. Så det är ju, färdigställer ju hela den här blåregnstunneln, eller vad man ska säga, framför den vita paviljongen och här då. Och sen har vi fått planterat ullungrönnar som det heter. Sorbus dodong från ön Dodong ute i Västindien. De här 8 träden ni ser i cirkeln runt runden i mitten där. Och de ska ge lite behaglig skugga till trädgården. För här blir väldigt varmt här inne. Förra sommaren var det väl konstant 45 grader här. Vi fick gå och vattna. Sen har det kompletterats med en del lite olika växter. Men framförallt är det uppe i slänten här mot herrgården. Vi tyckte att herrgården kändes lite utslängd på slätta, som man säger, i Västergötland. Den låg lite för sig själv där. Så nu har vi planterat då en rest utav fjolårets trädgårdsutställning med Peter Englander där, cypresser. Så de har vi återanvänt i herrgårdslänten här och så har vi köpt till ytterligare då, så vi har bildat en cypressallé upp till herrgården. Plus att vi har med Lisas hjälp här också nu planterat en dahliaterrass. För dahlior, vi håller oss ju till 1800-tal mycket då, och dahlior är ju en väldigt populär växt på 1800-talet. Man gillade mycket färg och man gillade svulstighet. Det var viktiga ingredienser i trädgårdskonst på 1800-talet. Och sen naturligtvis så är det ju en ny utställning varje år, och i år är det ju den omåttligt kända Gunnel Karlsson som kommer hit och ska göra en utställning. Då.
Kommer här i början juni. På juni. Ja. Mm. Sist vi var här så pratade vi också lite om det med vatten. Och så, hur avancerar någonting där?
Vi sökte pengar för det, men vi fick inte det denna gången. Nej. Så vi får väl söka igen. Så länge får vi ju stå till buds med de här illusionen av vatten i form av kantnepeterna som blommar i blått. Längs de här axlarna som skär igenom de fyra kvarteren.
För tanken med vattnet är att...
Tanken är att det ska från herrgårdsbyggnaden och neråt ska det vara ett litet vattenfall med en liten vattenreningstrappa och som sen ska rinna ut i de här axlarna då. Och det är en symbolik med... Jonsereds trädgårdar har ju en förlaga i 2000 år tillbaka i tiden. Alltså från Mesopotamien, alltså människans första trädgård, urträdgården. Och då var de här axlarna, det var ju bevattningskanaler. Och då rann vattnet ifrån livets källa mitt in i den centrala delen av trädgården då, i Mesopotamien.
Du nämnde apropå byggnaden här uppe och ni har närmat er med det här med cypressen. Så är det då med, men det är väl också en tanke att det ska hända saker uppe kring själva byggnaden så småningom?
Jo, men det är ju det. Det är ju, om man tittar på de gamla ritningarna då, så har det ju funnits både små fontäner och skulpturer och tapetgrupper och planteringar runt själva herrgårdsbyggnaden då, mot själva fasaden då. Nu tog ju ägarna bort dem för ett antal år sedan när man renoverade herrgården då. Och det var ju, fanns ju en tanke att dels för att man skulle kunna renovera den, men också att ville man inte att man ansåg att växtligheten drar fukt till väggarna då. Så vi ska väl försöka vara lite försiktiga där, men kanske att man använder hörnerna på huset till någon form av planteringar då, så blir det inte riktigt lika. Så det är tanken, och även på andra sidan ner mot sjön Aspen är också tanken.
Det är tanken kanske då att få att det går ihop på ett lite annat
Amen.
Sätt. Hur kommer det bli nere i Partille Arena? Mm. Om vi hoppar dit bara för en liten stund. Det var ju Babylons trädgård där pratades om, och sen vad kommer det att bli?
Jo, men det kommer att bli det. Det går under arbetsnamnet Partilles hängande trädgårdar. Det kommer att bli ett torg med ett grönt tak. Alltså tänk dig att hela torget har ett grönt tak med klängväxter, rosor, murgröna, vildvin, kaprifol, allt du kan tänka dig. Och inte nog med det, på vissa ställen kommer det här taket vara öppnat. Det kommer vara i flera nivåer. På vissa ställen är det öppnat så där kommer träd att växa igenom. Och det kommer att finnas skulpturer av en känd konstnär. Det kommer finnas vatten, dels i marknivå. Men det kommer också kastas ut vatten ur skulpturansikten som sitter på de här pelarna då, som symboliserar de här trädgårdarna som byggdes på höjden i Babylon då. Det var ju så att man på den tiden då lyckades bygga fyrkantiga trärör, och så hade man en järnskruv som skruvade upp vattnet så att man fick upp vattnet på en annan nivå och kunde få fontäner och så. Då. Och då byggde man trädgårdarna på höjden. Det var det som var det speciella då med Babylons hängande trädgårdar. Och detta ska lilla Partille få också nu, så det är ju rätt fascinerande. Och belysning också då. Så det kommer bli ett mycket, mycket speciellt torg. Jag tror aldrig att jag har sett något liknande torg någonstans. Ett torg med ett grönt tak, det är nog ganska ovanligt. Så vi får verkligen hoppas att det får vara... Att det får utvecklas och att det får vara i fred också. Det kommer nog bli en samlingsplats skulle jag tro. Ja. Alltså en mötesplats där för olika, det är både musik och sport och, ja. Och sen det gröna då.
Kommer det bli klart till den 16 september?
Det är ju tanken. Sen när man jobbar med växter så är det ju aldrig klart.
Nej, det, var ju...
det kommer vara planterat i alla fall. Sen tar det väl några år innan man blir i det gröna taket om man säger.
Jag tänker på en sak här uppe. uppe. Det finns ju som man förstod vandringsleder. Ligger de i anslutning här till trädgården?
Bohusleden går ju förbi alldeles precis bara 50 meter härifrån.
Ja.
Och sen är det ju lokala vandringsleder också. Ja. De går upp till torpet Freden bland annat. Så det, de är ganska nära, ja.
Så att det är en vandringstur och sen kan man avnjuta lite här i trädgårdscaféet till exempel.
Ja, lite kaféet badet och fisket nere vid strömmarna. Man kan handla växter i Rosengarage.
Ja, så är det.
Det finns mycket att göra. Bara njuta.
Du nämnde bad. Vad ligger det?
Humlebadet som ligger här nere.
Jaha.
Vid Arsjön Aspen, precis nedanför härgården här. Det är ju ett kommunalt bad. Med hopptorn och sandstrand. Och ibland har de en liten kiosk där också.
Och fiske, men det är sånt där med fiskekort.
Ja, du får några fiskekort, ja. Absolut.
Men det är nedanför där.
Vid strömmarna här nere där Säveron rinner ut ur Sjön Aspen finns ju det. Ja, men det är väldigt fina områden här, det är det faktiskt. Det måste jag säga. Och det är ju naturreservat och Natura 2000-område runt omkring alltihopa här, så det är ju... Ja, ni såg ju själva nu när ni kom upp alla vitsipporna som blommar här. Och, det är ju KX-bonden som har sina får här. Och betesdjur, alltså både kor och får och hästar och tjurar har han också. Så att visst, nej, men det är ju som landet här.
Ja.
Det är ju det som är underbart. Och det märker man också när barnfamiljerna kommer hit. De tycker det är väldigt roligt att visa sina barn alla djuren.
Det med Rosengaraget, det driver du till? Ja.
Det driver jag som ett privat företag. Ja. Så det är inget med kommunen utan det är mitt eget.
För det nämns ju på hemsidan kring där. Jajamän. Du har lite speciell typ av utbud, är det inte så?
Jo, jag har ju satsat på det här med gammaldags rosor då.
Mm.
En del rosor har ju flera tusen år på nacken och en del har några hundra år och sådär. Det är ju gamla fina sorter som doftar gott då. Och de är ju, man har kanske lite märklig syn på det här med rosor. Man tycker att det är så klemiga varelser, men de gammaldags sorterna, de är ju inte det. De är ju någonting helt annat. De ska inte beskäras varje år till exempel, man behöver inte gödsla dem, en del kan växa i mager jord, en del kan växa skuggigt och... så det finns för alla smakriktningar kan man säga, och hur mycket man vill satsa, hur mycket man vill jobba i trädgården så, men framförallt har de ju, det är ju, de har ju en charm i sina dofter, de har ju en själ i det så att säga.
För jag såg, apropå du säger doft, jag såg kommande program här bland annat, så deltar du ju själv i till exempel doftvandring här fram i juli. Vad handlar det om lite mer?
Ja, det är roligt att du tar upp det, för det var en kväll vi började med förra året. Och det var ju så populärt så att vi fick nästan jaga hem besökarna, för de ville inte gå hem. Det var helt sanslöst. Det är Britt Ingerén som är med i Svenska Rosenslandskapet som har specialiserat sig på rosens doft. Hon kan lite grann om... alltså sammansättningen av doften, den kemiska sammansättningen och hur hon tycker att de doftar och rosens historia och allt detta. Så då har hon en liten guidning kring detta. Och om vi får som vi vill så har vi tänkt att vi ska servera lite champagne och jordgubbar också under kvällen. Ja, det är väldigt trevligt. Väldigt trevligt. Om man gillar rosor så är det trevligt.
Ja, men det gör väl... alltså alla egentligen.
Mer eller mindre tror jag. Det är nog ingen som hatar rosor i alla fall.
Nej.
Men det här med rosor, det finns en liten del här också som är bara rosor.
Jajamän. Vi sitter ju ganska nära det kvarteret. Det kallas ju för Engelska Rosenkvarteret då. Och här är ju ett 80-tal rosor fördelade på 10 berså. Och då i varje berså så är rosorna besläktade med varandra. Så Adde Alba rosor en och Gallica rosor en och så vidare. Så att man, när man sitter och dricker sitt kaffe, då ska man kunna lära sig hur de i släktskapet ser ut liksom, och vad de har för likheter och så. Så det är väldigt trevligt. Så det har vi satsat på mycket här.
Sen apropå dina insatser här, förutom att du är här leder och fördelar arbetet på dagarna, så har du, såg här i maj också, en liten sammankomst med en kock. Vad handlar det om?
Det är ju våran kock här, Jerker Andersson, som driver Café Grindstugan då. Han är ju också krögare på Tjolöholm, eller jobbar som kock på Tjolöholm. Han är ju fantastiskt duktig. Han gör de mest makalösa sillinläggningar och han är mycket duktig på grillat och sådär. Så han är allsidig kan man säga. Så vi ska göra en liten kväll här med odla ätbart, med betoning på kryddor då. min roll är att berätta hur man odlar kryddor och vilka man kan odla och så. Och då ska Jerker laga till en liten anrättning då, som man ska få lov att provsmaka. Då. Så det är målet.
Och det har vi såg den 15 maj.
Precis, amen.
Men då är kryddor framme och...
Ja, vi har ju sått lite själva här, och, men vi får väl köpa in också. Men vi har ju en del borta i köksträdgården där också.
Du, jag såg en annan skojig sak som jag tyckte i alla fall. Och det var noterat något som heter insektshotell.
Mm. Vi satsar ju mycket på, alltså Jonsunds trädgård är ju en ekologisk trädgård. Det är vi väldigt noga med att trycka på, för vi använder inga kemiska bekämpningsmedel. Vi har bara naturgödsel, alltså ingen konstgödning. Det starkaste vi sprutar på, det är väl på sin höjd såpvatten om det skulle vara något besvärligt. Och vi försöker vara skonsamma mot miljön så mycket som möjligt. Och då måste man också gynna mångfald, och i mångfald ingår ju då fåglar, olika typer av däggdjur, insekter. Och att man då har ett växtmaterial som är anpassat till detta då, som drar de här. Vi har ju ett bisamhälle som sköts av en biodlare till exempel. Så att de här insektshotellen som du pratar om då, det är ju alltså bostäder helt enkelt för nyckelpigans larver, för fjärilar, för vildbin, för getingar, humlor. Sen kan man ju fråga sig, när man bygger de här insektshotellen, så kan man, där har jag funderat lite grann på, vill de verkligen bo ihop de här allihopa? Det återstår att se, men vi får väl se hur det funkar, eller om de bor där säsongsvis.
Man får väl göra lite enkäter och fråga.
Man får göra lite enkäter, ja.
Men kan du beskriva lite grann hur de här kan se ut, de här insektshotellen? Mm. Om det är något man kan också göra hemma, man har trädgård och
absolut
så vidare.
Absolut, jajamän. Det är som en liten fågelhåll kan man säga, med ett snett brutet tak. Och sen är det då olika våningar. Och på en våning ligger det då till exempel grankottar innanför ett litet hönsnät. På en våning kan det ligga löv, eklöv. På en våning är det bambukäppar som är kapade, som är ihåliga. Och på något ställe är det bara liksom sågat i en planka och små fack, eller vad man ska säga då. Och då är detta lite olika bostäder för olika insekter då.
Men det kan man hämta för att få det, ska man säga, beskrivning på det. Det finns det att hämta någonstans, kan man,
på nätet kan man få det, absolut. Men vill man köpa dem så har ju välsorterade trädgårdshandlare sådana idag.
Hur har ni det själva här med sånt?
Vi har satt upp väldigt mycket, och min kollega Thomas här har ju byggt en naturstig ner mot ravinen där med då alla de här holkarna, mycket fågelholkar och uggleholkar. Bidragande växter, vattenbad har han slipat ut ur stenar, fjärilsbuskar, ja, vi har högstubbar där borta, så man kapar ett träd på 5-6 meters höjd. Och
så pass högt ändå alltså?
Ja, och det är ju för att själva stubben ska stå kvar, och så blir det mycket mikroorganismer i den här som bryter ner den här stubben sakta men säkert då. Och det är väldigt viktigt idag, för att i det moderna skogsbruket så lämnar man ju ingenting kvar. Och Nej. Då blir det heller inga mikroorganismer, och så får man problem med skadinsekter istället. Så att det där är ju väldigt viktigt då. Så det är ju, vad ska man säga, en liten naturstig som man går, där man kan lära sig mycket om hur det fungerar i naturen. Vår ambition är att det ska ha anslag och så för det. De kan ju placera på olika ställen vad som är fördelaktigt ur värmesynpunkt och näringssynpunkt också, är det nära till någonting att äta och så liksom.
Hur många holkar har ni, vet du?
Ja, nej, det vet jag faktiskt inte, men
det är en hel del.
Det är nog några stycken, ja. Vi har fått väldigt mycket lovord från ornitologerna i alla fall. De kommer här varje dag nu och säger att så mycket fågel som det är här nu, det har det inte varit på länge just själva i det här området då. Och det beror ju mycket på att vi utfodrar ju fåglarna hela vintern. Och så har vi har även gjort löv- och rishögar för rödhake och stara och sånt där. Och, ja, vi försöker att skapa gynnsamma förutsättningar för fågel helt enkelt.
Du nämnde det förut här apropå, jag har väl också någonstans läst det med bin och det humlor. Har ni funderingar på att ni skulle ha bin själva?
Och vi har faktiskt det. Vi har en biodlare som hjälper oss med detta, och vi har även en visningskupa där man kan öppna, det är två dörrar så att säga, som är som väggar. Så man kan öppna och se rätt in i ett bisamhälle eller hur det fungerar. Och det är väldigt roligt. I fjol så fick jag uppleva nektardansen som man bara har sett på tv innan. Liksom, när de dansar i domustecknet som jag brukar säga. Eller evighetstecknet.
Ja. Ja, ja.
För att visa då åt vilket väderstreck det finns nektar. Då,
men det går, är det någonting som gemene man kan ta del av eller krävs det utrustning? Och...
Nej, nej, nej. Den kommer att stå här borta i köksträdgården och det är liksom det är en glasruta för så du kommer inte åt bina.
Nej.
Och de kommer inte åt.
Nej, det var närmast
nej,
kanske.
Nej. Men man ska vara noga när man tittar med dem att man stänger igen efter sig för annars så kan man ställa till det för om det står öppet och solen brassar på där då kan man ta du på dem. Men... Så det är ju som alltid när man kommer i offentliga miljöer så med känsliga saker. Man, det är frihet under ansvar så att det, man är rädd om de små liven.
Och det förstod jag att du ville skicka lite extra kring detta med respekten för...
Ja, jag tycker att ibland tycker jag det brister i respekten för det allmänna. Jag tycker det är lite synd faktiskt, därför att det är ju för oss alla. Det är ju det vi tar ut på skattepengen då, men som alla ska kunna njuta av. Och då tycker jag vi ska vara rädda om det. Mm. Det är väldigt viktigt. Och att vara rädd om någonting, det innebär till exempel att man inte kanske springer in och stojar och skriker och gapar och hoppar över rabatter. Utan man beter sig lite civiliserat om man säger så. Mm. Leka kan man göra på andra ställen. Det behöver man inte göra precis in i det finaste av trädgården. Det kan man göra på gräsmattan istället.
Ja, ja visst.
Och hundar ska ju inte bara springa lösa. Och cykla gör man ju på gatan, det gör man ju inte i parken. Till exempel.
Det är inga stora krav om man
ställer.
Nej,
det är, faktiskt, ställen, nej, det är ju faktiskt inte det. Och resultatet blir ju att det blir en plats som alla kan njuta av. Ja. Man kan få uppleva lugn och ro och stillhet och kontemplation och bara njuta av. För det är ju det som är syftet med en trädgård, att man ska njuta av den.
Ja.
Det ska vara lugnt och stilla.
Ja. Du pratat lite om det här Gothenburg Green World, saker och ting. Och det får du gärna utveckla vad som kommer att hända och Jonsereds trädgårdars roll i detta.
Alltså det här är ju helt fantastiskt. Det händer väl nästan aldrig att en kommun, i det här fallet då Göteborgs kommun, att man satsar så mycket pengar som man gör i år på trädgård. Det är nog nästan helt unikt skulle jag vilja säga. Det är ju de fyra stora parkerna i Göteborg och Mölndal. Det är Botaniska, det är Trädgårdsföreningen, det är Liseberg och så är det Gunnebo slott och trädgårdar som är huvudarrangörer i detta, eller huvuddeltagare. Och sen har då Jonsereds trädgårdar, Växtrum i Lerum, Råda säteri och Tjolöholms slott i Kungsbacka kommit med också då som samarbetspartners. Och det handlar om trädgårddestination Göteborgsregionen hela året. Alltså det ska hända massa saker och går man in på den här hemsidan så blir man nästan stum av hur mycket det händer. Det är allt ifrån Land Art som jag tycker är väldigt spännande. Som man gör konst av naturmaterial som får stå tills det rasar ihop. Det är en japansk bambukonstnär som bygger med enorma bambukäppar utanför Stora Teatern. Skulpturer. Det är hela avenyn kommer bli 20 stycken pop-up trädgårdar. Götaplatsen ska bli en rekreationsplats, en grön rekreationsplats. Italienska och tyska designers kommer att göra tapetgrupper i trädgårdsföreningen. Gunnel Karlsson gör sin första trädgårdsutställning någonsin här hos oss i Jonsereds trädgårdar, öppnar den 5 juni. Karin Berglund och André Strömqvist bygger Växtrum i Lerum. Ja, det händer massa saker.
Så att den här hemsidan där är att...
Den är att rekommendera
för att det är... Ja, och det är pådrag, säger du i princip.
Det har börjat. Det började, invigningen var här i februari i Botaniska trädgården. Och de har ju satt ju 200 000 blomsterlök som blommar säkert lite grann fortfarande där, kan jag tänka mig. Så att det är ju ett jätteprojekt alltså. Och väldigt, väldigt kul. Och allting är gratis. Det är också viktigt att säga. Det tycker jag är trevligt.
Och det är som du säger, det ska pågå alltså ända in mot hösten?
Ända fram till jul pågår det. Gunnar Kaj till exempel, som ju var Nobelfestens blomsterdekoratör, kommer ju att vara på Trädgårdsföreningen bland annat. Så det händer massa saker. Det är spännande och det kommer bli mycket turister kan jag säga. Mycket, både nationellt och internationellt kommer det komma mycket folk. Vi hoppas ju på en båttur här, eller det är väl beslutat att man ska kunna åka båt mellan Jonsereds trädgård, alltså herrgårdspiren här nere och över sjön Aspen bort till Aludden i Lerum då. Titta på de olika utställningen. Ja. Så att det är ett år man inte får missa, kan man väl säga. Vi har ju Stockholm och berättat om detta på Nordiska trädgårdar, och stockholmarna är ju odelat positiva till Göteborg. De älskar Göteborg, har man ju förstått. Mm. Och tycker ju att Göteborg är en stor trädgårdsstad, och det är det ju också. Vi har ju mycket fina parker. Så det är nu många, det kommer många som att besöka oss i sommar, det är jag helt övertygad om. Mm. Jag hörde någon rolig berättelse här. Det var en, nu kommer jag inte ihåg om han var från Italien eller vad för det, men det var någon som hade besökt Göteborg nyligen och pratat. Han hade åkt taxi genom stan, så har han sagt att det känns som att man åker genom en park i den här stan. Och det är ju rätt intressant beskrivning. Han tyckte att han åkte hela tiden genom en park, och klart åker man genom allén så är det ju väldigt mycket,
ja,
park.
Ja. Nej, för du sa någonting, men kan vi lite prata om begreppet, eller uttrycket folklor lite grann av här, ja, i en jämförelse vi står här i.
Jo, men det är ju så. Alltså, i Sverige har vi ju mycket det här med fruktträdgårdar, och vi har odlat våra grönsaker och potatisodlingar och den biten. Och sen har vi också intresserat oss, vi har ju via prästgårdar och botaniska och herrgårdar och sånt, så fick vi ju in även prydnadsväxterna då. Jag tror att nere på kontinenten odlar man kanske lite mer även i städerna, om man säger. Alltså, man, det här med, men som kommer nu också här i, då har vi ju sett mycket med det här med stadsnära odling. Det läser väl kanske lite grann Lisa, eller ska väl läsa, tror jag, på deras, ja, utbildning lite, när man utbildar sig till trädgårdsmästare.
Ja, lite grann.
Ja.
Hur är man begränsad, eller kan man, i princip finns det växter som man kan odla det mesta, även om...
Ja, man kan säga att man kan odla tillräckligt. Vi är inte så begränsade så att det känns besvärande, tycker jag inte, utan man får göra vissa insatser för att skydda växtligheten. Men jag menar, man kan ju bygga bänkgårdar och man kan lägga över glasrutor. Man kan ha ett litet växthus. Man kan odla i rätt vädersträck. Och bara man tänker på sådana saker. Om man tänker på att avhärda växterna. Till exempel de här växterna vi ser här nu. De kan vi inte bara idag sätta ut hur som helst. Utan de måste avhärdas.
Vad betyder det?
Ja, det betyder att vi måste sätta ut dem ett antal dagar i sträck i skugga och ta in dem på kvällen under de här dagarna. Så att de vänjer sig vid en annan temperatur och vänjer sig vid ett annat ljus. Då skulle vi sätta ut den här stockrosen nu här ute, så på ett par timmar så skulle den vara helt brun, helt bränd. Den blir solbränd precis som vi blir. Men för växten så är det katastrof, därför att den...
Det kan prata också om förstås, sen vi var senast, så har det ju hänt lite på, även på prissidan, eller man ska säga, uppmärksamhet för Jonsered, får gärna.
Ja, det är ju en liten solskenshistoria, för att Jonsereds trädgårdar sköts ju, alltså de som gör själva grovjobbet i trädgårdarna, det är ju deltagare som kanske aldrig hela sitt liv har jobbat med trädgård förut. Det är människor från olika ställen som har kanske varit långtidsarbetslösa eller långtidssjukskrivna, och så kommer de hit och gör någon typ av, vi kallar det för grönrehabilitering, men det är inte rätt beteckning. Men något åt det hållet i alla fall. Man kommer dit och jobbar i sin takt och ska försöka inte stressa. Och få jobba lite fysiskt och försöka få chansen att komma tillbaka och börja må bra igen. Och tanken är att man ska ut i arbete igen då. Och att de här människorna då har kommit hit och under 5 års tid varit med och byggt upp en trädgård då, tillsammans med trädgårdspraktikanter då. Och sen får man ett pris för detta. Det var ju då, branschen har ju ett pris hos Elmia i park i Jönköping, som varje år delar ut årets parkpris. Och då ska man uppfylla ett visst antal kriterier. Det ska vara välskött och det ska vara vackert och så vidare och så vidare. Och då vann vi det här priset i fjol höstas då. Och det var ju väldigt, väldigt roligt, för vi var ju många här som blev stolta. Alltså priset innebär att man är Sveriges mest inspirerande park i kategorin återskapade parker då. Och sen så fick vi kommunens byggpris på det också, för att det var hantverksmässigt väl utfört och att det hade en spänning i sig. Man kan säga att trädgårdarna är ju, ska ju ha 1800-tals aspekten i sig, men det är under en ganska fri tolkning som vi har gjort det. Så det, när man kommer hit ska man inte förvänta sig att man kommer till en helt strikt 1800-tals trädgård, utan här är 1800-tal med mycket, mycket fria inslag. Det blommar väldigt mycket här på sommaren, det är många som har kommenterat. Någon sa att det är som en impressionistisk målning, var det någon som sa. Och det var rätt kul att höra det, för att hade inte förväntat sig att det skulle vara så mycket som blommade, men det gör det. Men så har du ju ändå de här symmetrin och stramheten på vissa ställen.
Sen nämnde du något om något foto. pris också som var kopplat hit.
Kan man säga. Det kan man verkligen säga. Det är ju Annika Klarholm då, som är fotograf och som själv har haft lite tufft tidigare i livet och kommit tillbaka då. Som har blivit en fantastisk fotograf. Och hon tog en bild här som hon kallar för tidig morgon. Och det var faktiskt genom Rosenträdgården här och så ut mot den centrala delen av trädgårdarna. Med lite morgondis. Och den bilden, ja, den är fantastisk. Den vann första pris i en internationell trädgårdsfototävling i London. Då, så den ställs ut där just nu. Och kommer att ställas ut i trädgårdsföreningen i sommar i samband med Gothenburg Green World. Då. Så det är ju väldigt roligt. Hon är en mycket duktig fotograf och lite knuten till Göteborgs universitet också. Ja, i Gothenburg Green World och den här stora trädgårdsutställningen i år, den har ju gjort genomslag. Så att den fanns ju med nu på första sidan i en av Italiens största kvällstidningar. Och det säger ju en hel del om att det finns ett intresse för trädgård i Europa, i Sverige då, alltså svensk trädgård. Fastän vi inte tror det.
Finns det möjlighet att stödja Jonsrids-trädgården på något annat sätt som privatperson? Så att säga?
Ja, det gör faktiskt det nu. Det är en kille som heter Johan Nilén som har startat Jonsrids trädgårdsförening. Och det är väl kanske inte bara att stödja oss, utan han vill ju starta upp en odlarförening. Men vi har sagt att vi vill stötta dem och de vill stötta oss. Så det är ju ett sätt, men vi har också lite planer på att man skulle starta ett Jonsereds trädgårdars vänförening, precis som Botaniska trädgården har. Det är bara det att det är svårt att få tag i, för det är rätt mycket jobb med det. Någon som kan tänka sig att jobba ideellt med det, det är rätt mycket pyssel alltså. Men hade man det som Botanisk har till exempel då, så får de ju in jättemycket pengar på det. De får in 1 miljon om året, bara i medlemsavgifter, för de har så pass mycket medlemmar. Så att det hade ju varit himla käckt.
Så om det är någon som lyssnar så kan de anmäla sig till det?
Absolut, det vore ju fantastiskt. Då tror jag att det här med grön rehab kommer att finnas ett jättestort behov av i framtiden. För det vet man ju forskningsmässigt att det gröna har ju en väldigt positiv effekt på oss människor. Det fungerar verkligen, det är liksom samhällsekonomi i detta. Det gäller bara att få de lite trögtänkta politikerna ibland att förstå det, att det faktiskt är så. Man tycker att man ser bara kostnaderna för att anlägga en sån här trädgård till exempel. Partille kommun gör ju inte det, de är ju föregångare tycker jag. Men det är ju ganska ovanligt detta som sker här i Partille, att man räddar en kulturmiljö på det här sättet. Det är faktiskt hedervärt tycker jag. Det är win-win-situation. Alla Partillebor får en underbar trädgård. Och friluftsområde. Och de som har det tufft får möjlighet att komma tillbaka till arbete. Så det är ju jättebra. Sen får man inte vara rädd för att satsa ännu mer nu när vi sitter i sånt här guldläge som vi gör. Så får man inte vara rädd att satsa lite ytterligare. Och då tänker jag utveckla pensionat, restaurang, den typen av verksamheter också. Då. För att folk kräver ju en del när man kommer till ett besöksmål. Man vill ju uppleva en massa olika saker. Man vill framförallt fika gott och äta gott och sova. Det är ju så. Ja, men såna är, det kan vi ju skriva under med alla vi som sitter där också.
Jajamän.
Så det är viktigt att få fram de bitarna också. Va? Så att man inte lutar sig tillbaka nu och tycker att nu har vi fått lite priser och nu är det bra. Men det är det ju inte då. Utan nu ska man verkligen ta chansen.
Får jag fråga då om hotellbyggnaden här? Om du har någon uppfattning om den som ska byggas i?
Ja, jag tycker ju, för det första vill jag nog inte kalla det hotell. Jag vill kalla det för pensionat. Jag tycker att det är väldigt positivt. Och det är av den anledningen att man räddar kulturmiljön genom att använda sig av den här byggnaden. För man får nog tänka så här. Vad händer om man inte bygger om det till ett pensionat? För den är i ganska dålig kondition. Och vem lägger flera miljoner på att rädda den för några tjurar och kor? Det får man nog leta efter den personen som gör det. Så att jag tycker det, och man får inte vara rädd för utveckling, och det är ett spännande förslag. Och nu har vi kommit så här långt och vi har ju sett vilket gensvar vi har fått hos Partilleborna och alla som besöker oss som bor runt omkring. Folk tycker att det är underbart. Så jag tror ju att pensionatet blir ytterligare bara en ytterligare positiv grej till det. Och sen är det lugna, fina verksamheter. Det är ju ingenting som stör. Det är ju ingenting som ställer massa krav på omgivningen att här måste man ta hänsyn till massa saker. Det är ju att folk bor och äter gott och njuter av den vackra naturen. Det är ju bara positiva för alla, kan jag tycka. Så jag är väldigt positiv till det.
Det börjar spira och så här. När nu kan man vänta sig att det liksom börjar att panga till.
Nu under maj, så nu har de ju lovat fint väder hela veckan, så nu kommer det att explodera, det lovar jag. Ja. Man ser ju redan här nu att det börjar ju grönska i perennrabatterna här och träden börjar grönska, och så att det, nu går det fort alltså. Nu går det nog lite för fort, jag vet. Det gäller att hänga med nu, för att nu ska det bli 20 grader till helgen, så att...
Rekommendation där att gå in och titta, för det finns ju fler arrangemang här sydde framåt under hösten och så vidare. Ja, ja. Så att det är också, förutom Green World, så är det naturligtvis att kika på Partille kommuns hemsida om vad som händer här framöver.
Definitivt, och jag kan också nämna att Jonsereds trädgårdar är med i en ideell organisation som heter Svenska trädgårdar i väst. Kan man också gå in på deras hemsida. Och då finns det 35 stycken besöksträdgårdar i Västsverige, och flertalet av dem är ganska okända, till exempel Liseberg. Nej, Liseberg är med också, men det är väl den kändaste av dem. Utan det är små trädgårdar som man kanske aldrig hört talas om, men som faktiskt är besöksöppna trädgårdar under vissa perioder då. Och det kan vara rätt trevligt om man tar en lördag med bilen och åker runt. Man får då gå in på Svenska trädgårdar i väst.
Svenska trädgårdar i väst.
Eller om man kommer hit till oss, så har vi en broschyr över trädgårdar. Jag kanske bara vill säga det att jag tycker det är väldigt roligt att konstatera att vi har fått så otroligt mycket gensvar av de boende i Jonsered, Partille, Sävedalen, alla de här som kommer hit. Det är nästan ingen människa som inte uttrycker som glädje över att det vi har gjort. Och det säger vi allihopa, vi som jobbar där, att vi är så otroligt glada över det. Det kan inte nog beskrivas hur roligt det är att höra detta. Folk uttrycker verkligen, och det kanske är lite osvenskt ibland, för vi brukar ju inte kommentera så mycket för varandra i Sverige, men det gör man verkligen här, och det är väldigt roligt. Så vi har ju förstått att det här är ju en trädgård som folk gillar. En plats som folk gillar, tillsammans med friluftsområdet då. Så, och då skulle jag vilja bara säga att alla är alltid varmt välkomna hit. Det är ju därför vi har byggt det här. Det ska ju vara en plats för rekreation och avslappning och kontemplation. Och man ska må bra här helt enkelt. Det är det som är tanken.
Det är inte tanke på att man ska göra en liten utrymme här för oss som kommer och är lite amatörer, att de får gräva lite och plantera lite och så.
Det är intressant att du säger det. För en gång i tiden så har det faktiskt varit kolonilotter här. Och det har jag pratat om, att det skulle jag vilja ha tillbaka. Kolonilotterna. Mm. Vi har ju anlagt en liten barnens trädgård nu som öppnade i fredags. Som ska vara lite inspiration för barnen. Och där de kan härja lite för sig själva lite extra. Men framförallt kolonilotter skulle jag tycka var väldigt trevligt. För det är ju ett jättestort intresse för kolonilotter överallt nästan idag. Kolonilottsodlandet ökar ju i hela Sverige. Så det tycker jag nog absolut. Sen så har Hermods hört av sig och vill starta en trädgårdsutbildning. Gamla Hermods, ni kommer ihåg?
Ja, för jag hoppas att finns de. Ja,
det gör de. Ja, finns. Och de vill hålla till här uppe. Så det håller vi på att utreda om det ska kunna funka och så. Och då kommer de ju att göra en del jobb här. Deras elever och så.
Väldigt tacksamt att få hälsa på hos er här idag på Jonsered denna dag som ni bjuder på. Det var väl särskilt för att vi skulle komma.
Absolut, och flaggan i toppen.
Så tackar Peter och Lisa. Och
tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack.